Det var länge sedan sist, men nu är ni återigen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Milan Sverige-podden. Tillsammans med mig, Therese Strömberg, så har jag som vanligt Per och Midde med mig. Som sagt, det var ett tag sedan vi spelade in sist. Hur känner ni för att kicka igång ett nytt avsnitt här?
Mm, det är efterlängtat. Det var 24 augusti senast, så det är ju dags nu, tycker jag.
Jag håller med. Vi har saknat att snacka Milan i den här podden, och jag hoppas att lyssnarna har saknat att lyssna på oss också.
Mm, det hoppas vi verkligen, att vi inte är bortglömda nu bara för att vi inte har spelat in på ett tag. Vi får väl se hur det blir med podden. Det är några som har undrat varför vi inte har spelat in och när nästa avsnitt kommer. Vi har haft otroligt dåligt med tid helt enkelt, och svårt att få ihop det en tid då alla tre har tid och möjlighet att spela in. Men tanken är att vi ska ta någon slags beslut kring podden och om vi ska fortsätta kontinuerligt, i så fall hur ofta podden ska komma och allt sånt där som måste vara på plats för att man ska kunna göra det här bra. Men det var en hel del som frågade nu i senaste veckorna när det kommer ett nytt avsnitt och som verkar sakna oss, och som sagt, vi saknar också att få snacka lite Milan. Så att nu kör vi ett avsnitt, och sen så kan vi inte lova att det kommer ett nytt inom kort, men vi hoppas det i alla fall. Vi ska försöka komma fram till någonting som passar oss bra. Som sagt, det är som vanligt så här att jag sitter hemma hos mig i Stockholm och Per och Midde befinner sig ju i Skåne. Innan vi går in på Milan så är det ganska skarpa kontraster mellan era allsvenska liv just nu, Malmö och Helsingborg. Hur mår ni egentligen?
Mm, det är raka motsatsen. Jag mår extremt bra just nu. Alltså guldet var jag mer eller mindre i praktiken säkert efter Norrköpingsmatchen för 2 veckor sedan. Mm. Men sen så blev man ju nervös när man fick stryka Östersund. Men jo, det löste sig till slut.
Stort grattis till guldet, får vi säga.
Tackar.
Och Midde, en styrkekram.
Tack. Det är jobbigt nu, men samtidigt så 2 matcher kvar och det kan svänga rejält redan på söndag. Mm. Vinner vi uppe i Falkenberg, och samtidigt som Malmö hjälper oss lite grann genom att vinna mot Gävle, så är plötsligt kvalplatsen klar. Mm. Man ska inte gräva ner sig alldeles för mycket.
Det syns som det kan bli ett intressant västkust där.
Ja, precis. Jag har hoppats hela tiden ifall det skulle bli kval att det blir Halmstad som motståndare. Så det kan bli intressant, men ja, man får dra den gamla klyschan, en match i taget. Mm. Det känns som att man nästan tänkt för mycket och ställt in sig på kval. Och så har Gävle bara knappat in mer och mer.
Så fotboll har ju tappat där lite. För det var, alltså jag menar, för 5-6 år sedan, då var ju också Trelleborg uppe och Malmö och Helsingborg låg i toppen. Så att jag ser gärna Helsingborg kvar.
Mm. Jag, för de som inte vet, jag jobbar ju på Expressen, och som det ser ut nu så ska jag faktiskt upp till Gävle på söndag, eftersom att den matchen betyder ju helt plötsligt någonting. Det trodde man inte för några veckor sedan, att Gävle-Malmö i näst sista omgången skulle ha någon betydelse. Jag i alla fall trott hela tiden att Helsingborg skulle ligga ganska stabilt där på den där kvalplatsen, och att Gävle inte skulle lyckas knappa in så pass mycket som de faktiskt har gjort. Men det blir intressant. Många pratar ju om att guldstriden i allsvenskan, den är ju klar, och därmed så allsvenskan död. Men så är det ju verkligen inte. Det finns jättemycket kvar där i botten, och precis som Midde sa så blir det ju en väldigt intressant dag på söndag. Men det är inte allsvenskan vi ska prata om i den här podden, utan vi ska prata Serie A, och framförallt så ska vi prata Milan. Det var ju som sagt ett tag sedan vi spelade in, därför har det också gått 10 omgångar på den här säsongen redan. Det är helt sjukt, tycker jag. Jag tycker inte att det känns som att det har gått så så många omgångar som 10. Jag har förvisso missat en del också i och med att, som sagt, jag jobbar med Allsvenskan och jag vet att ni båda två är ju också väldigt engagerade i Allsvenskan, både privat och med i jobbet då. Så att jag kan tänka mig att ni också har missat en del Milan-matcher, som att det ibland krockar när man jobbar med annan fotboll. Men jag känner att jag har en ganska bra känsla den här säsongen hittills. Vad känner ni, om ni bara ska kort sammanfatta vad ni känner för de här 10 omgångarna som har gått och det som komma skall?
Alltså jag tycker det har gått klart bättre än vad jag hade förväntat mig. Man hade rätt låga förväntningar i början, åtminstone jag. Men att man ändå skulle lyckas vinna mot ett Juventus. Man har gjort ett par bra andra matcher. Givetvis några bottennapp också, som nu senast. Det har varit upp och ner som sagt. Men jag tycker ändå att det finns någonting att bygga vidare på och se ändå ljus på framtiden.
Jag håller med. Ganska positiv känsla hela vägen faktiskt. Med, som Per sa, några bottennapp där man får den här typiska Milan-känslan, som till exempel hemmaförlusten mot Udinese ser jag som ett större bottennapp än förlusten nu mot Genoa borta.
Mm.
Där, vad kan det ha varit, omgång 3-4 kanske. Men sett överlag positivt, bättre än förväntan. Och så om vi ska gå in på det som hände senast och liksom kopplat till Juventus. Det var nog ganska bra att vi åkte på stryk nu. För hybrisen hade blivit enorm ifall vi hade tagit, vad är det, 6:e raka utan förlust, 5:e vinsten eller något sånt på 6 matcher, 7. Och vi hade trott att vi är bättre än vad vi är. Jag menar, topp 5 är väl fortfarande en rimlig målsättning. Vi ska inte tro att vi ska utmana om Scudetto, som vissa snackade om efter Juventus-matchen.
Mm. Nej, men för just den här Juventus-matchen, den, precis som du säger Midde, så var det ju väldigt, väldigt många som, och med all rätt, alltså efter en sån vinst så ska man ju vara otroligt glad. Och särskilt med tanke på vart Milan har befunnit sig de senaste säsongerna och hur tufft man har haft det, så är det ju ett enormt styrkebesked att man kan trots allt vinna mot Juventus, även om det är på hemmaplan. Och för, jag vet att för Juventus-supportrar så, de allra flesta som jag känner i alla fall, tog inte den här förlusten mot Milan särskilt hårt, för att jag tror att alla andra också känner att Milan faktiskt har någonting på gång här den här säsongen. Med det sagt, inte varken topp 3 eller någon slags Scudetto-kandidat nödvändigtvis, men för de Juventini som jag har pratat med har liksom sagt det, att Milan är ett tufft lag att möta på San Siro. Det är liksom inga konstigheter att åka dit och förlora med 1-0. De leder fortfarande ligan och känner sig ganska säkra på sin position, även om Roma bara har 2 poäng mindre. Men, så jag tror det känns som att om man ska liksom analysera lite grann läget hos både Milanisti och Juventini efter den matchen i lördags, så känns det som att alla är ganska överens om att det kändes rimligt ändå att Milan skulle kunna vinna den matchen. Och vi i vårt rödsvarta läger var otroligt glada såklart. Och Juventus supportrarna alltid surt att förlora en match, men det är inte den värsta matchen som de känner att de har förlorat. Sen finns det vissa tveksamheter kring matchen, det vet jag, och Juventus bortdömda mål där och det här, men Milan vann matchen, så enkelt var det. Och det var inte heller som att man spelade ut Juventus på något sätt, tycker inte jag, rent spelmässigt sett över 90 minuter. Men som du säger Midde, så blev hybrisen ganska stor, och då också smällen när man förlorar som man gör mot Genoa, så blir det ganska direkt från svart till vitt, om man ska säga så. Det blir väldigt skarpa kontraster där också i hur tongångarna, framförallt då i sociala medier, låter. Man har varit otroligt sura och tycker att den här Juventus-vinsten bara var en tillfällighet och allt det här. Men vi håller inte riktigt med, eller hur?
Nej, alltså jag tycker att Milan gjorde en vann välförtjänst mot Juventus, men det är ändå någonting värt att bygga vidare på. Att man, jag vet inte hur många år sedan var, 2011 när man vann senast mot Juventus. Det var väl någonting, eller var det 2012?
Ja, jag vet inte riktigt.
Då hade man var i alla fall 13 år, så det, ja, det är inte så jättelänge sedan. Men alltså det, alltså att det här, att den här vinsten skulle vara på något sätt onödig, det tycker jag inte att man kan tycka, eller jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men en vinst och mot Juventus är extra härligt.
Exakt, och 3 poäng är ändå alltid 3 poäng. Att man förlorar sen 3 poäng mot Genoa när man förlorar mot dem. Jag menar, om man kollar tabellen så innebär det inte jättemycket, för Milan ligger fortfarande 4. Man har 5 poäng upp till Juventus på första platsen. Det skiljer 1 poäng mellan oss och Napoli. Det skiljer 3 poäng mellan oss och Roma. Så att det är ju inte som att heller... Jag tycker att man drar det lite för långt när man, precis som Midde säger, man har gått otroligt bra i flera matcher i rad. Och spelet har sett bättre ut än på länge, tycker jag. Särskilt efter att man har fått in Locatelli, som verkligen sköter sig otroligt bra på mittfältet, så ser det mer kreativt ut än på länge, långa stunder. Sen har man också fortfarande de här perioderna som i princip hela matchen mot Genoa var, att man liksom inte lyckas uträtta någonting överhuvudtaget. Men sett till hur matcherna innan har sett ut, sett till hur man stod upp mot Juventus och vann välförtjänt mot dem, så är inte den här förlusten mot Genoa ett sånt bakslag som folk vill få det att låta.
Nu när man är inne på om Locatelli, alltså visst, det var helt fantastiskt mål mot Juventus, men sen så många glömmer bort de här misstagen han gjorde. Det var väl främst i första halvlek han gjorde några riktiga bolltapp som borde ha straffat sig egentligen, men samtidigt med att de tappen brukar också Montelivo göra, men på något sätt har man, jag har inga problem med att han gör dem, för han vågar. Och man vet att han kommer bli bättre av det. Alltså han kommer lära sig. Locatelli kommer bli en bättre fotbollsspelare än Montelivo. Så jag helt säkert.
Ja, jag vet att jag drog en rant på Twitter, om det var igår. För att jag var så jävla trött på alla människor som... Det är klart att man får sura efter en förlust. Det är inte där jag menar här. För att jag var också skitförbannad. Jag såg inte ens klart matchen mot Genoa. Jag stängde av när det var typ 5-10 minuter kvar, för att jag kände bara att det finns ingen anledning för mig att sitta och kolla på den här matchen, för jag blir bara irriterad. Jag var också skitsur, men sen om man ser det på det stora hela, så jag skrev det på Twitter igår, att man först vinner mot Juventus och sen förlorar mot Genoa, det betyder inte att vinsten mot Juventus var en tillfällighet, eller att det var tur, eller att vad folk nu skriver. Det betyder bara att Milan har en otroligt ung trupp. Vi får inte glömma det, att för några år sedan så var liksom Milan pensionärshemmet liksom. Det var ålderdomshemmet dit alla 30-plussare gick. Nu har man den yngsta truppen i Serie A. Man har börjat satsa väldigt, väldigt ungt. Och man måste tänka också vilken otrolig urladdning det är för många av de här spelarna som inte har spelat så mycket och som är väldigt unga, att åka och vinna mot Juventus på det sättet. Det är emotionellt för oss supportrar, men jag kan bara tänka mig hur det är för de unga spelarna också. Och att sen då ladda om på 2 dagar för att sen möta Genoa direkt och spela en till match. Jag tror att det är svårare än vad vi tror. Och det går att argumentera för att jo, men det är professionella fotbollsspelare. Men det är också barn, många av dem. Alltså det är tonåringar vi pratar om. Så att jag ser ändå positivt på den här veckan som har varit. Trots att man förlorar mot Genoa. Det är liksom en liten parentes för mig. För att jag personligen ser helheten istället. Och vad som kan komma. Men Montella har ju också fått otroligt mycket kritik. Det är väldigt många som har varit ute och svingat mot att han gjorde de roteringar han gjorde, och de tänkte vi ska prata lite om. Suso och Abate vilades ju. In kom Poli på Abates plats, och Honda kom in också på Susos plats. Och Det är ju, när man såg startelvan på förhand så insåg man ju att det här kommer ju inte sluta bra. Och det gjorde det inte heller. Men inför den här matchen, och det här jag tänker att ni ska få komma in med era reflektioner, inför den här matchen så fick jag väldigt många, jag twittrade ut att jag inte vill se Pauli spela fotboll. Jag vill helst inte det någonsin överhuvudtaget. Och då fick jag till svar att men Montella har ju varit tactical mastermind fram tills nu. Kolla bara vad han gjorde mot Juventus och kolla vad vi har lyckats med den här säsongen. Jag tror att han har en jättebra plan. Efter matchen så var tongångarna helt andra. Nu låter det att Montella är inkompetent och en av de sämsta tränarna vi har haft.
Ja, alltså...
Jag vill bara lägga till på det om det var en tillfällighet mot Jove innan. Jag hade inte riktigt kunnat komma in i samtalet. Jag hade sett det som en tillfällighet ifall vi hade spelat oavgjort mot Kievo, ifall vi hade tappat poäng i flera matcher i rad och sen vunnit mot Juventus och sen fortsatte att tappa poäng.
Exakt.
Men nu har vi haft typ 6-7 raka matcher utan förlust. Mm. Det är klart att en förlust kommer. Dessutom har de flesta av de matcherna slutat i vinst. Vi hade väl på 5 matcher 4 vinster och en oavgjort, eller till och med kanske 5 vinster och en oavgjort på de 6 senaste. Det är klart man åker på en smäll sen. Jag menar, det är så i fotboll. Barcelona åker också på smälla även fast de kan vinna 18 matcher i rad. Mm. Alltså, det är sånt som händer. Och för att återkomma till roteringen. Ja, det är, man kan se det på två olika sätt. Ett sätt är ju, varför i helvete roterar han 2 stycken på samma kant? När man vet att båda spelarna som kommer in i startelvan suger. Man vet ju på förhand att samarbetet Pauli Honda, det kommer inte vara bra. Det är ingen drömduo liksom. Å andra sidan, Calabria är väl skadad. Om Abate nu hade någon känning eller var trött efter Juventus-matchen och de föregående matcherna, så är han tvungen att vila. Så då har man plötsligt inte fler alternativ än att sätta ner någon mittfältare och då får det bli Pauli. Och om Soso hade känningar och så, ja, då får det bli Honda i och med att Luis Adriano inte kan spela på en kant, vilket han visade i någon match där han testades där ute. Och vi har liksom inte en superbred trupp så att vi kan sätta in bra spelare när våra ordinarie inte kan spela. Så jag tycker inte att Montella ska klandra så jättemycket för roteringen, för det finns säkert anledning till varför han gjorde det. Men det jag skulle vilja ge honom lite kritik för är att Sosos borde blivit inbytt tidigare.
Mm.
Han skulle ju bytt in Soso när han bytte in Luis Adriano där ganska snart efter utvisningen. Och jag tycker att Honda skulle blivit utbytt när man tar in Gomez då när Bacca gick ut efter Palettas utvisning. Samtidigt får man väl säga att siffrorna blev väl högre än vad matchbilden speglade, så därför kommer extra mycket kritik kanske. Milan skapade ju tillräckligt med lägen egentligen för att kvittera. Sen så kom utvisningen. Efter det så blev det ju just Pauli. Det är så enkelt att hacka på Pauli egentligen, för att han är ju ingen bra fotbollsspelare. Och så när han missar det läget också i slutet där, när man kan göra 1-1 och istället blir det 3-0, då blir det enkelt att gnälla liksom. Men ja, utvisningen påverkade ju en hel del, så jag tycker att Paletta för sitt hjärnsläpp ska ha minst lika mycket ris som Montella.
Ja, det är bara att sammanfatta det här middag. Visst, det kan mycket väl ha varit känningar och dylikt, men samtidigt såg det inte riktigt ut som att Sousa var trött när han kom in med 20 minuter kvar, för helt plötsligt blev det en otrolig kreativitet och han låg bakom mer eller mindre allting. Så jag hade ju kanske, sen vet jag inte hur det var i Abates fall ifall han hade några känningar. Men att man kanske hade kunnat starta med en av de ordinarie i alla fall på högerkanten har jag varit lite inne på efter matchen. Och att Paul inte är någon bra fotbollsspelare har vi fått bevittna nu 100 gånger. Han har ju spelat 100 matcher i Milan, tror jag.
Det är helt jag... sjukt. Alltså, vad känner ni annars då om Montella, om man bortser från de här, om man kollar till hur han har spelat laget och som vi har pratat om, så som det har gått. Man har alltså på den här säsongen 6 vinster och ett kryss och 3 förluster. 19 poäng ligger på fjärde plats. Vad tänker ni om Montella? För det är ändå någonstans dags att börja, inte utvärdera honom, för det får man göra efter en hel säsong, men det är ändå dags att börja prata lite om honom och hur man ser på hans tränarfilosofi här. Jag var ju lite orolig inför säsongen i och med att man vet sen innan när man har sett Montellas lag spela att det är otroligt mycket offensivt fokus och han är inte så intresserad av försvarsspel egentligen. Men hur tycker ni att det har sett ut och vad får ni för vibbar?
Alltså jag tycker väl att det är rätt typiskt Montella-vibbar. Att man försöker rulla igång bollen direkt från backlinjen, eller direkt från målvakten till backlinjen. Det försökte man sig på flertalet gånger mot Juventus när Juventus stod och pressade otroligt högt. Så man vill spela boll. Och då blir det väl så här dessvärre att man släpper in några extra mål på grund av det. Men samtidigt i längden så kan det mycket väl gynna laget.
Samtidigt får vi väl säga att statistiken när Romagnoli och Paletta spelat har imponerat. Jag tyckte att kommentatorn sist sa att de släppt in 3 eller 4 mål på de 7 matcherna de spelat ihop. Och jag vet inte hur många mål vi släppt in när de två inte spelat. Nu får vi tänka på att Paletta åkt på 2 utvisningar redan. Så jag tycker ändå att defensiven varit helt okej. Jag tycker nästan det varit bättre än med defensiva tränaren Mihajlovic. Vi har ju hållit nollan i 3-4 matcher också. 4 tror jag att det är. Jag vet inte hur många nollor vi höll förra säsongen sammanlagt. Liksom. Och ja, det offensiva tycker jag har sett intressant ut. Vi spelar med mycket mer fart. Jag tycker att det är kul att se liksom Niang fylla på hela tiden och så samma backa vår i djupled. Vi har sett Milan förra spelet, det har vi inte sett på några år egentligen. Dock så ser man ju att de här spelarna vi har på mittfältet, förutom Bonaventura, det är inga spelare som klarar av det här spelet egentligen. Det slås bort alldeles för många passningar. Lätta passningar när motståndarna ligger rätt i sina positioner bara och väntar in Milan som ska vända på mittfältet från en kant till en annan och kanske slå två passningar från, låt säga, vänsterkant in till mitten och så ut på högerkant. Hur många gånger som helst så blir någon av de två passningarna fel så motståndarna kan bryta och gå till omställning. Vi såg det mot Juventus, vi såg det nu senast, vi har sett det mot Chievo, mot Udinese. Det kommer nästan i varje match. Och sen så får vi ändå tänka på att under de här 10 omgångarna har vi redan haft Juventus, vi har haft Napoli, vi har haft Fiorentina. Det är inga lätta matcher. Jag menar, Napoli borta och Fiorentina borta, där är ju inte vana att vinna precis. Juventus hemma har vi inte vunnit mot på hur länge som helst. Så det har inte varit de lättaste matcherna heller. Genoa borta nu är ju 3:e raka förlusten. Så uppenbarligen är det också en svår bortamatch för oss. Så jag tycker att Montella gjort det väldigt, väldigt bra. Som vi sagt tidigare. Positiv känsla.
Är det någonting som jag har att invända på som jag verkligen vill se blir bättre, då är det just det som vi pratar om, att man faktiskt släpper in otroligt mycket mål. Jag sitter och kollar just nu. Vi har ju bara +2 i målskillnad. Vilket jag tycker är liksom superdåligt när man ändå ligger 4. Mot Torino där i första omgången släppte man in 2 mål. Mot Napoli sen så släppte man ju in 4 mål. Mot Udinese släppte man in 1 mål. Sen höll man ju nollan där 3 matcher i rad. Sen släppte man in 3 mål mot Sassuolo. Inget konstigt i och för sig, men 3 mål mot Sassuolo släpper man in. Man släpper in 1 mål mot Chievo. Och sen så släpper man in 3 mål mot Genoa här senast. Alltså det ska verkligen uppas det här med att vi har hållit 4-0 den här säsongen hittills, vilket som sagt knappt har hänt, tror jag, de senaste säsongerna. Men kollar man på de som ligger runt oss så har ju både Juventus och Roma 14 plus i målskillnad. Napoli har 9, vi har 2. Lazio som är bakom oss på 18 poäng har 9 i målskillnad. De också. Sen är det Atalanta därefter som har 0. Men det skulle jag verkligen vilja se en förbättring av. Jag skulle vilja att vi slutar släppa in så mycket mål och att vi slutar få så många utvisningar. Vi har 4 utvisningar den här säsongen på 10 omgångar. Det är ganska mycket. Varav Paletta har stått för 2 utav dem. Men allt som allt så är vi eniga, verkar det som, i att den här säsongen känns för första gången på många år bra på riktigt. Det jag menar när jag säger på riktigt är att vi har haft poddar de senaste säsongerna där vi har pratat om att men nu känns det bra och nu är vi på G och efter den här omgången så känns det riktigt bra. Men nu, vi har åkt på skitförluster. Jag var på plats när man förlorade med 1-0 mot Udinese till exempel. Och vi har åkt på några riktiga smällar, men vi har också vunnit väldigt mycket. Vi har hållit nollor. Spelet ser liksom positivt ut under långa stunder. Så att allt som allt så tycker jag att jag är supertaggad på fortsättningen av den här säsongen faktiskt.
Då blir det Zapata i mittförsvaret på söndag mot Pescara. Se om han
håller. Eller Gomez.
Nej, så här kan det bli Gomez.
Ja.
Alltså, vad tycker vi om honom egentligen? Om vi ska snacka lite nyförvärv.
Alltså, jag tycker ingenting om honom. Det är vad jag tycker. Jag har inte fått någon... Jag tycker inte... Han har inte spelat jättemycket, men jag har liksom inte fått någon liksom uppfattning av honom. Jag har inte fått någon... Jag känner ingenting.
Det han har spelat har väl synts lite där, att han kanske inte riktigt anpassar sig till italienska. Jag tror han har en del att jobba med där, och därför tror jag inte han har fått så jättemycket speltid. Sen så är jag givetvis svårt att peta på Letta och Romagnoli som har gjort det så pass bra. Men jag tror han har bra potential att kunna bli ännu bättre.
Ja, så det känns som att han är en bra mittback egentligen. Men som du säger, han har inte riktigt anpassat sig och att det kan ta lite tid. Men i längden så tror jag faktiskt att vi har en bra spelare i honom. Sen så har ju... Alltså, Paletta har ju åkt på 2 utvisningar och förstörde det ganska ordentligt nu senast. Men han har ju varit helt fantastisk i matcherna innan. Det är inte många som trodde det. Många som gnällde på att Paletta var kvar överhuvudtaget i klubben. Men han har ju verkligen motbevisat allihop. Mm. Vilket är skönt. Alltså, det är en spelare som handen på hjärtat alla kritiserat, även jag. Men det är skönt när de bara steppar upp och motbevisar allihop.
Det roliga med det tycker jag att han själv är förvånad. Efter Juventus var han helt chockad. Han förstod inte att han kunde spela så bra.
Ja, det är
helt fantastiskt att man säger så som spelare.
Det är liksom inte som Zapata då, när han var bra mot, jag var mot Napoli förra året. Han sa det, ingen kommer förbi mig när jag är koncentrerad.
Ja, just det. Synd att han är koncentrerad en match om säsongen liksom.
Ja. Svårigheten är det lux.
Det var ju faktiskt någon som frågade just det här också. Vi la ju ut, eller jag la ut på Facebook, att vi egentligen skulle spela ett avsnitt igen. Johan Linusson undrar då varför vi värvar om de ändå ska placeras på bänken. Han undrar också, ville Montella verkligen ha dessa spelare? Antar att vi syftar just då på Gustav Gomez som vi har pratat om, Sosa, Lappadula och de här lite halvanonyma namnen som vi knöt till oss i somras. Alltså, jag kan ju bara se en grej egentligen, och det är att ja, varför värvar man om de ändå bara ska placeras på bänken? Dels så tror jag att man i somras, eftersom att man hade en hel del spelare vars kontrakt gick ut, att man mest bara tänkte så här att okej, vi har ingen cash whatsoever. Vi har liksom ingen möjlighet att göra stordåd under den här mercaton. Men vi måste göra någonting. Och då tog man lite grann av det man fanns som man ändå såg någon typ av lite potential i. Sen tror jag, precis som ni säger, i Gomes fall så handlar det ju om att Paletta och Romagnoli har gjort det väldigt bra. Då är det väldigt svårt att plocka bort någon av dem. Lappadula, när han har spelat, tycker inte jag har imponerat så där jättemycket, utan, och jag tror också att det handlar om att de bästa spelarna vi har, det är ju de som har spelat, bortsett från matchen mot Genoa. Det är liksom den bästa elvan, och där finns liksom ingen anledning att när man är i ett läge som Milan är, truppen är inte jättebred och allt det här som vi redan har pratat om. Jag tycker då inte, även om man visst behöver rotera en del för att matcha spelarna, för annars utvecklas de aldrig, de som behöver utvecklas och komma in i spelsystem och allt sånt. Men jag tycker heller inte att det finns någon anledning att testa runt, för det känns som att Montella ändå har hittat en elva som fungerar relativt bra, och det som finns på bänken är helt ärligt talat inte mycket bättre, även om man hade önskat att det såg bättre ut på planen bitvis.
Alltså, jag tror att en sån som Lappadola, han kan nog bli bra med tiden även han, men han har ju inte ens spelat Serie A förut liksom, även fast han varit i Italien. Han har ju gjort många mål i Serie B, och jag vet inte, det känns som att hade han kunnat göra ett mål eller två så hade det kunnat släppa för honom. Han hade kunnat bli en sån inhoppare som kan hoppa in sista 10 när det låser sig för Bacca eller alltså så här. Jag tyckte ändå mot Chievo, jag såg inte matchen, men jag såg highlights och så. Han verkar ju springa och kämpa som en galning. Han vann bollar som en defensiv mittfältare nästan. Så det känns som att han verkligen vill. Han vill ju spela för Milan och göra det bra. Jag tror att det finns ett värde i det. Som gör att det blir bättre i längden än de här spelarna som ser totalt ointresserade ut.
Mm.
Läs Montolivo. Nej, men ni fattar. Sen så fattar jag, alltså Sosa, det är en spelare man kämpade hela sommaren med att få, och man var liksom, det var ju en av dem som man faktiskt betalade för en helt okej summa sett till hur mycket Milan la på spelare den här sommaren. Och här har han fått spela typ 2 matcher. Jag vet inte om det är baserat på de prestationerna som han sitter på bänken nu, eller om det är någonting i träning, eller om han inte kommit in i laget eller spelet eller vad det är som gör att han inte spelar. Men han är ju en så här, äldre spelare som jag tror kan, de behövs också i ett ungt lag. Man underskattar nog värdet av det, för att de behövs på träningen, de behövs i omklädningsrummet. Han kan vara en skitbra röst i omklädningsrummet, det vet ju inte vi.
Mm.
Och i så fall så gör han ju nytta för till exempel Locatelli, för Calabria, för även Sousa och Niang som är unga spelare, men får ta ganska, de får bära ganska mycket på sina axlar nu i och med att de är faktiskt så pass bra.
Mm.
Och när det då går tyngre, som nu, vi såg ju Niang var tydligt frustrerad under Genoa-matchen, motståndarna var på honom och sparkade ner honom hela tiden och armar upp i ansiktet, och det var inte mycket som funkade framåt hans väg. Och vi vet ju vad Niang har för historik liksom. Det är en ganska het spelare med het temperament. Har man då de här äldre runt omkring som lugnar ner och visar var skåpet ska stå, att man inte kan bete sig hur man vill trots att man är frustrerad, så gör det ju nytta i laget, även fast att just så sant det är på planen. Nu tror jag honom som ett exempel. Jag vet ju inte om han är en startledare, men vi kan säga liksom Zapata som fick förlängt kontrakt, eller att Montolivo är kvar, eller ja, ni fattar.
Mm.
Men jag vet inte, det finns jättemycket att lägga till där faktiskt. Men jag, alltså det är ju svårt för en spelare som Lappadola och Peta, alltså en spelare som Carlos Bacca. Men Lappadola ska inte lira på någon kant. Han är ju nummer 9, så det är ju centralt han ska lira. Och då går Bacca före, så enkelt är det.
Mm.
Vi pratade även lite om han Mario Pasalic. Han har väl inte fått, han har fått någon speltid överhuvudtaget?
Nej.
Ryktas det också om att han ska bort direkt? Det har väl ryktats om att Pasalic ska skeppas igen till vintern. Sen får man ju ta alla rykten med en valfri storlek nypa salt, men det är ju så att det ryktas alltid om de spelarna som inte får speltid, såklart. En spelare som får speltid är ju Niang, och Naures Alawi undrar om vi tycker att man borde förlänga med Niang eller om det är dags att sälja. Vi kollade ju upp innan vi började spela in här hur långt kontrakt Niang har, och vad sa vi att det gick ut 2019. Så att han har ju ganska långt kontrakt kvar. Men han är ändå intressant att prata om, Niang, för att det har ju varit otroligt mycket upp och ner med den grabben. Det har varit en hel del skador till följd av hans diverse bilolyckor. Han har glänst till och verkligen gnistrat i sina perioder, varit rejält avslagen i andra. Vad är er känsla i dagsläget för Niang? Vill ni att Milan ska satsa på Niang?
Ja. Alltså killen är... jag vet inte om han hunnit fylla 22 detta året eller om han fortfarande är 21 och ska fylla 22. Han har visat vilken enorm potential han har. Han är faktiskt en av de bästa spelarna i dagens Milan. Och absolut en spelare att satsa på. Om han bör säljas, han är ju ganska... Jag tycker inte om det, att spelare öppna med att ja, men en dag vill jag spela i Premier League, eller jag hade inte haft något emot att spela i PSG. Jag tycker att man ska hålla käften och säga att ja, men jag är i Milan och det är det jag koncentrerar mig på. Jag vet inte vad som händer i framtiden liksom. Men att förlänga hans kontrakt till 2021 har väl varit rykten om, i alla fall som jag har läst. Och det hade ju inte varit dumt att sätta in en utköpsklausul där. Skulle han explodera när han är 23-24, om man har en fet utköpsklausul på honom, så är det säkert någon stor klubb som kan lägga de pengarna. Alltså Chelsea eller PSG eller någonting. Och det skulle han nog bli sugen på att alltså, testa om Milan inte är ett topplag då, vilket tvivlar på att de är. Så absolut, förlänga Niangs kontrakt och satsa så långt det går. Sen så är det ju alltid en risk. Jag menar, han kanske inte blommar ut så mycket som man tror. Samtidigt, skulle han göra det, så är det ju bra om man har ett långt kontrakt med honom och utköpsklausul på det.
Alltså, visst är det lite som Niang. Alltså, han måste ändå höja sin lägstanivå, men sen så är det ju också, han är väldigt ung, så han kommer ju bli bättre såklart. Men oftast är det som Niang att, eller jag brukar tänka på i alla fall, att oftast ser man det direkt på honom inlänga matchen, om han kommer göra en bra match eller inte.
Ja, verkligen.
Det är så extremt tydligt med just Niang. För att när det väl skiter sig för honom, då skiter sig rejält.
Ja.
När han hamnar i någon sorts trans med liksom flyt, och då är han hur bra som helst.
Ja.
Och det är den, det är just den Niang man vill se den stora medparten av säsongen. Och man vet ju att han har kvaliteterna för det. Så att, och han är ju en av, ja, precis som Mide sa, en av truppens bästa spelare. Så det är ju givet att man ska försöka behålla honom så länge som möjligt.
Mm. Vad gäller övriga, jag ser att det är folk redan nu som vill veta om vinterfönstret och vad som ska köpas och säljas i januari och så vidare. Men jag tänker att vi får helt enkelt prata om det lite längre fram. Det känns som att just nu är vi mitt inne i höstsäsongen här och det har helt enkelt inte ryktats tillräckligt mycket, och vi vet att det brukar vara så dessutom i januari att det inte är jättemånga spelare egentligen som spelare som man vill ha, om man säger så, som är tillgängliga eller villiga att flytta på sig, och det händer särskilt eller inte särskilt ofta stordåd i januari. Men jag tänker att när vi väl har fått ordning på hur och på vilket sätt vi ska fortsätta med den här podden, så kommer vi att komma dit vad det lider. Så lugn, bara lugn, alla som vill att vi ska snacka Mercato. Det gör vi väldigt gärna, men inte just nu. Någonting vi ändå måste ta upp just nu, det är ju Gallianis uttalanden kring matchen mot Juventus. Han, vi vet ju vid det här laget att en försäljning är runt hörnet och har varit ett tag nu. Men det har varit ganska tyst om den här försäljningen ett tag. Men det verkar fortfarande som att det är högst nära att ske. I och med att Galliani, innan, vi måste bara ta upp innan jag säger det här. Alltså Gallianis glädjevrål vid under matchen där vid Milans mål. Och när man vinner den matchen. Alltså jag visste inte ens att han hade känslor kvar.
Man kan säga mycket om vad han har gjort under åren. Men att han är en milanist går nog ingen större tvekan.
Alltså, jag blev så himla glad när jag såg... Alltså min glädje var stor. Men så ser man liksom Gallianis glädje. Och det blir så här... Då vart man ju otroligt glad över två saker. Alltså jag vet inte varför, men... precis som du säger Per, det finns mycket att säga om hur klubben har skötts de senaste åren, och det finns väldigt mycket att säga om Gallianis värvningsmetoder vid vissa tillfällen. Men jag gillar ju ändå Galliani. Alltså jag älskar ju Galliani. Jag tycker att han är så jävla skön. Och det var så jäkla länge sedan som man såg honom släppa loss på det där sättet. Jag var ju nästan lite rädd att han skulle få en hjärtattack, för att han är ju ganska gammal. Men det han sa var ju i alla fall att parterna är överens om en försäljning av klubben. Och det kommer slutföras i november, så antagligen blir detta Silvio Berlusconis sista Milan-Juve-match. Och det känns ju som att går man ut och säger så, att är Berlusconi erans sista Milan-Juve, så känns det ändå som en ganska tydlig bekräftelse i raden av bekräftelser vi fått, att den här försäljningen faktiskt är på väg att gå igenom. Vi kan väl inte säga så jättemycket mer om den egentligen, i och med att vi som sagt har varit tyst ett tag. Vi vet inte riktigt vart de är eller så, men det är väl, vi pratade om det inför att vi skulle spela in det här också, att det är väl kring derbyt där någon gång som det är sagt att allting ska bli slutfört, eller hur Per?
Ja, jag kommer inte ihåg det exakta datumet, men det är väl någonting om den 20.
Ja. Ah.
Jag tänkte på det med försäljningen för ett tag sedan också. Alltså, det har varit alltså, så otroligt mycket snack om den här försäljningen i hur många år som helst. Det är liksom nästan en del av ens uppväxt på något sätt.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag var liksom 14-15 bass, när man gick in på olika Milan-forum, så gick det massa rykten om försäljningar och personer som var intresserade av att köpa Milan och Berlusconi. Men det var ju mest skitsnack. Och nu sker det verkligen, så det känns lite overkligt.
Mm. Ja, vi får avvakta och se om det är så att det blir klart i november eller när det blir klart. Någon gång här i livet kommer det att bli klart. Det känns så här skönt att det känns som att det var länge sedan. Det var länge sedan vi spelade in, men om man bortser från det så känns det som att det var länge sedan vi spelade in en podd där vi var så här positiva. Tycker ni inte?
Jo, det är sant. Även Milan ger glädje ibland.
Alltså ni vet, i somras spelade vi in mitt under Mercaton. Jag var i Bosnien och allt sånt. Och så snackade, det var en podd där vi snackade så jävla mycket Juventus och allt bra de har gjort. Så nu kan vi väl bara säga att tyvärr Juventus, alla era nyförvärv hjälpte inte mot Milan. Så jävla gött. Galliani visar att ja, men ge mig 10 mille och jag kommer slå er.
Ja, man får hitta
grejer och glädjas åt. Det är klart vi fick lite hybris då efter Juventus-vinsten och den kvällen och sånt. Och sen så får man ju försöka tänka klart ändå att vi kommer inte utmana om Scudetton. Och sen så kom Genoa-vinsten. Och jag tror att de som blev mest besvikna är ju de som fick mest hybris.
Ja.
Hade man tänka klart lite inför matchen så var man beredd på att här kan vi nog tappa poäng. Alltså. Men ja, livet som Milan-supporter. Men ta det lugnt där ute. Vi har något positivt på gång. Denna gången kan vi faktiskt säga det och mena det. Och vara säkra på det.
Mm.
Jag tror inte det kommer gå neråt som det gjort tidigare. Utan nu blickar vi bara framåt. Som HIFs klubbdirektör brukar säga, nu gasar vi.
Fina slutord. Jag vill dock förstöra dem lite med att vi ändå måste ta upp den här Montolivo-grejen. Den är inte jätteaktuell längre i och med att han nu har varit skadad. Ta Montolivo som skadade sig i samband med landskamp och några dagar senare där så skrev han själv ett meddelande i sociala medier där det framgick då att han har fått utstå en hel del skit och folk som önskat de allra värsta saker och att han aldrig mer ska kunna spela fotboll och allt möjligt. Vi skickar lite kärlek till Montolivo och sen så får Midde avsluta det här på bästa sätt.
Då säger vi Forza Montolivo. Ciao ciao. Rossonero, 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 rossonero. Yeah. Yeah. Uh-huh.
rosso nero, rosso nero, shalalala. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Di dito mi sa che ci hai perso il fiato. Ti tremano le gambe se sotto porta c'è pato. Ma che c'hai proprio sfiga, se ti becchi proprio Ibra. Te la infila sotto al 7, te ne mette 7 in fila. Ci siete sotto ormai in Milano, solo due colori. Rosso nero per le strade, vi beccate pure i cori. Basta un rigore di Cassano per buttare giù lo stadio. Stai perdendo la partita, spegni quella radio. Mi spiace, per te non va. Noi siamo in Serie A, ma tu vai bene per la Serie A. Siamo i capi, cos'è che ci vuoi fare? Prendiamo lo scudetto e andiamo a festeggiare. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Fate cieca, mezzo sangue rosso e mezzo nero. Doppio passo, rapone, elastico e sombrero. Ho visto il cigno di Utrecht e l'usignolo di Kiev. Ho alzato coppe e bandiere suonando per le vie. Curva sud, sì, benvenuti in casa del diavolo. Sarà sempre 6-0, rosso nero, rosso nero. È il 18° scudetto, Milan campione. Tutti e 18 di stoffa, non di cartone. 7 champion sulla spalla, possesso palla. E i cugini in piazza Duomo con la Coppa Italia. Pronosticati, trofei e risultati. Non passa un cazzo come nella porta del mio frate Abbiati. Anche quest'anno hai messo il carro davanti ai buoi. Non sei mai stato in B? Bravo frate, cazzi tuoi. Ibra e Pato sono i miei eroi. Zio, puoi gridarlo finché vuoi, ma a Milano siamo noi. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Rosso nero, 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 sempre rosso nero, se rosso nero, sempre rosso nero, se rosso nero, sempre rosso nero, rosso rosso nero, per voi non c'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è. Questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre, per voi non ce n'è.